En podcast från Aftonbladet.
Polisen har fått en DNA-träff i det 18 år gamla mordet på Marie Johansson i Göteborg. Det var 2005 som Marie Johansson mördades inne på tygaffären Stuvkällaren i centrala Göteborg. Träffen leder till en kvinna som var 17 år gammal vid mordtillfället.
Det var ett närmast sensationellt genombrott. En DNA-träff som till slut matchade mördaren som jäckat polisen i 17 år. Efterlysningar hade gått ut internationellt, men det handlade nu om en kvinna bosatt i västra Sverige. Blodspåren som förövaren avsatt på brottsplatsen skulle äntligen leda till att ett av Sveriges mest omskrivna och ouppklarade mordfall skulle få sin lösning. Men allt gick inte vägen. Det här är mordet i tygaffären. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är i en stadsdel i centrala Göteborg. Det är förmiddag den 11 juli, en tisdag i början av industrisemestern. Det är molnigt och runt 20 grader varmt.
Ja, du kommer med posten här.
Vi ringer på vid en portuppgång samtidigt som en brevbärare dyker upp.
Ja, det är hon som öppnade, tror du?
Ja, det kan det nog vara.
På distans. Aha. Jag har aldrig varit här innan. Var hon bor.
Vi är här för att träffa en person som varit med om många prövningar genom åren. Och som nyligen varit med om ytterligare en. Vi kommer in i en fint ordnad lägenhet med konst på väggarna och fotografier av släkten. Hon som bor här heter Birgitta Borén. Vi har haft sms-kontakt en tid, men nu ses vi för första gången. Hon bjuder på kaffe.
Jag kom samtidigt med posten. Så jag visste inte, är det hon posttjejen eller...
Birgitta tar fram två muggar och vi sätter oss sen i soffan i vardagsrummet. Hon berättar om sin syster.
Marie var min syster. Hon var min stora syster. Hon är 2 år äldre än mig. Ja. Och hon älskade att sy. Min mormor gjorde ju det också. Hon sydde. Så det tog hon efter. Hon sydde. Ja, hon sydde upp våra kläder och sånt som behövdes. Byxor och lite sådär. Hon älskade att sy lapptäcken och sånt.
Hur var hon som stora syster?
Jo, men hon var bra, var hon. Man kunde prata med henne och sen hade man väl lite gnabbesar. Man höll på bråka lite sådär, men det är väl alla syskon.
Och när ni var barn, vad hade ni för relation skulle du säga?
Ja, vi var barn. Då var vi, alltså vi var ju syskon. Vi lekte med varandra. Och sen hade väl hon sina kompisar och jag mina kompisar och sådär.
Och sen när ni blev äldre, hur mycket kontakt hade ni då?
Ja, det blir ju bättre när vi flyttar hemifrån och ja, med lite olika ställen. Men vi träffades och jag hade en kompis som hade åkt till Thailand och tog dykarsätt. Detta var 02. Och då tänkte jag, det ska jag också göra när han gjorde det. Men då hade jag brutit handen så det gick inte. Så då tog jag nästa år, 03, och då frågade jag min syster Marie då och min brorsa Anders om man ville. Och då ville de. Och då gjorde vi detta ute på Hönö. Så det blev någonting som vi gjorde tillsammans.
Marie och Birgitta hade rest tillsammans tidigare också. Glada upplevelser som är bevarade i ljust minne.
Vi var 96, nej 95 kanske var, kommer inte ihåg exakt nu. Vi var i Grekland och Stikna. Och det var trevligt. Och var alltid morgonpigg, så hon gjorde alltid frukost till oss som inte var morgonpigga. Ja. Och sen planerade vi en resa då i 05 då. Sommar 05 åkte vi till Röda havet.
De kom hem lyckligt och sommaren blev till höst. Systrarna hade inte hörts på en vecka. Sen en dag fick Birgitta ett samtal.
Hur jag fick veta? Jag fick pappa ringde min telefon. Och jag satt i bilen och hade gått tidigt från jobbet. För så tänkte jag skulle åka till IKEA och köpa golv som var billigt. Det kommer jag ihåg. Och sen så ringer pappa och säger att du kommer hit bara. Jaha, nej, du bara kör hit. Ja, tänkte jag. Sen så la vi på och tänkte, gud, har det hänt något? Mamma liksom, tänkte jag ska åka och hämta Marie, tänkte jag först. Men då hade du redan hunnit köra förbi stan. Så jag körde väl hem då, så får hon komma själv då. Och sen när jag kommer hem, står den på en kriminalare där. Och jag fattar ju ingenting.
Det här avsnittet ska handla om ett av de mest omskrivna mordfallen i Sverige på senare tid. Mordet i tygaffären Stuvkällaren i Göteborg. Där offret heter Marie Johansson. Det ska handla om hur polisen omgående lyckats säkra bästa tänkbara bevisning. DNA från mordplatsen som avsatts av den förmodade mördaren. Problemet var bara att hitta någon att jämföra det med. Det ska också handla om hur fallet fick åka juridisk periodalbana, där en plötslig övertygelse om en snar lösning förbyttes till dess motsats. Ett fall där den misstänkta mördaren är på fri fot, eftersom hon hittades för sent. Allt börjar den 14 oktober 2005. Den här dagen sker en uppmärksammad sjöolycka i Stockholm. Den enorma pontonkranen Lodbrok körs rakt in i Essingebron och Sveriges mest trafikerade vägsträcka, Essingeleden, får spärras av. De två befälhavarna som boxerat kranen blir misstänkta för brott. Polisen inleder en förundersökning. Den här dagen sker också något annat. En upptäckt av något som hänt i centrala Göteborg. Det kommer in ett samtal till SOS Alarm.
SOS 72, inträffar.
Hallå.
Hallå, ja.
Ja, det är på Kyrkogatan 40.
Ja.
Den här dagen är en fredag och klockan är 11.17. Personen som ringer är en äldre man som driver en tygaffär i centrala Göteborg. Han ringer för att han vill anmäla ett brott.
Vi har en biträde här. Mm. Och vi öppnar inte, nu ligger hon här och är död.
Det är lite otydligt, men han berättar att han nyss hittat en kropp. Den kvinna som jobbar i hans butik, ett biträde. Larmoperatören frågar vad han ser.
Ser du henne på insidan där? Vad sa
du?
Ser du henne på insidan?
Jag ser henne på insidan. Hon har inte låst. Jag vet inte när betyg som har betyg för henne. Jag vet inte vilket.
Nej.
Jag bor i Brå, så kom just in ner nu för att svara. Ingen telefon när jag ringde.
Ja.
Och ligger död i massa blod här.
Det gör hon.
Adressen som larmet kommer ifrån är i centrala Göteborg. Larmoperatören förklarar att de skickar en ambulans samtidigt som de pratar vidare.
Känner du henne?
Jag känner henne och jobbar hos mig.
Hon jobbar hos dig?
Ja.
Okej. Okay. Vi skickar ambulansen i tiden som du och jag pratar här nu. Ja. Vad heter hon?
Hon heter Marie Johansson.
Hur gammal är Marie?
35 år.
Okej. Och du ser att det är massor med blod där?
Ja, ja, ja. Vi kom just in, jag bodde i blod. Så kom jag ut och svarade in i telefonerna, förstår du?
Nej,
okay. Det är så fruktansvärt så.
Ja, är du inne i... Inne på plats där alltså?
Vad sa du?
Är du inne där?
Ja, 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 ja. Kom vi precis nu.
Du kom precis där nu.
Vi har legat här i natt, förstår du?
Ja.
Vi
har legat här i natt.
Ja. Du måste alltid ringa till Brå, så ringde du aldrig igår, va?
En bit in i samtalet engageras ytterligare en operatör som parallellt pratar med polisen och ger dem information att också de direkt ska rycka ut med högsta prioritet. Omedelbart. Det ska visa sig vara rätt beslut. Det här är ingen olycka och inget sjukdomsfall.
Kör medan du och jag pratar här nu.
Ja, vad fan, hon får inte få in blommorna till vår. Hon får in blommorna där.
Känner du till om hon är sjuk sedan tidigare?
Nej, 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 nej.
Avliden.
Mannen i tygaffären verkar tappa tålamodet och mena att det tar för lång tid. Han tycks bara vilja ha dit polis och ambulans så fort det går.
Okay. Jag vill komma med dem.
De
kör så fort.
Vad sa du?
Polisen också.
Jajamensan.
Samtalet avslutas klockan 11:19. 3 minuter senare skrivs de första noteringarna i polisens anmälan.
Kvinna på golvet. Mycket blod. Ambulans på väg.
De första poliserna pratar med dem som är på plats. Butiksägaren berättar att det handlar om en av hans anställda, Marie. Han säger att han alltid brukar ha telefonkontakt med henne när hon ska stänga butiken. Men igår hade hon aldrig ringt och när han ringde upp svarade ingen. När hon inte svarade på morgonen heller åkte han ner till butiken. Först hittade han hennes cykel utanför och sen Marie blodig på golvet i butiken. Polisen spärrar av platsen och börjar säkra spår.
Man gör ju såklart en omfattande brottsplatsundersökning och man säkrar ju sedermera utifrån brottsplatsundersökningen bland annat DNA-spår och fingeravtrycksspår.
Det här är Anders Eriksson, chef på Kalla fallgruppen i Göteborg. Han är den som under de senaste åren lett utredningen gällande mordet i tygaffären.
Det blir mycket förhör med vittnesförhör. Man tittar ju om det finns kamerabevakning och så vidare. Man knackar väl dörr, eller det är ju mycket butiker där man, ja, man vänder sig ut och vill ha in uppgifter till ja, från personer som kan ha varit på platsen då. Framförallt under tiden precis i anslutning till stängning den 13:e runt 18-tiden. Det är ju det som är det intressanta.
När polisens tekniker undersöker brottsplatsen gör de flera fynd. DNA-spår och fingeravtryck. Det är blod på flera ställen i butiken och genom dem går det att följa gärningspersonens väg efter mordet. Hur personen gått runt i butiken, tillbaka in i personalutrymmet och ut till kassan igen. Hur personen tycks ha rivit av en bit tyg och sen gått mot entrédörren. På dörren syns flera blodfläckar. En av kriminalteknikerna konstaterar att, citat, gärningsmannen fortfarande var blodig när hon lämnade butiken. På platsen görs även ett annat fynd. Flera skospår i blod. En av de första poliserna på plats skriver att han tycker det här är märkligt eftersom den mördade kvinnan inte har några skor på sig. Vid en undersökning visade sig att skorna tycks ha en liten klack. Det konstateras att det måste handla om damskor. Det här går i linje med andra observationer som gjorts i samband med mordet.
Nej, men det bedöms ju av ögonvittnen tämligen initialt som det förefaller var någon kvinna som har setts och som har uppträtt lite udda tycker man ju i anslutning till stängning då, den 13 oktober och hon... Den här kvinnan bedöms ju vara intressant för utredningen redan initialt.
Men Trots vittnesuppgifter, DNA och andra spår på brottsplatsen går utredningen i stå. Det kommer inget genombrott. Under månaderna som följer hämtar utredarna in mer och mer material för att hitta en lösning.
Nej, men utredningen går ju vidare med förhör. Man hämtar ju också in, såklart som man alltid gör, basstationstömning. Undersöker telefonin i det geografiska området vid tillfället. Man bearbetar tips, man går ut i media. Det är väl mycket vi har efterlyst och även lokal media för att försöka få in uppgifter då, om vem som kan ha gjort det här.
Men tiden går utan att någon grips. År läggs till år utan någon egentlig framgång. Vid det här laget vet utredarna att det handlar om en kvinna. Vittnesuppgifter, fynd på platsen och DNA talar entydigt för det. 3 år efter mordet tas en fantombild fram med hjälp av de vittnen som iakttagit kvinnan som betett sig konstigt. Förhoppningen är att den kan leda till nya tips.
Och det är väl så att säga en mer traditionell äldre fantombild, att man utifrån vittnesuppgifter tecknar en blyertsteckning.
Den tecknade bilden är svartvit och visar en kvinna med definierade kindben, hår ner till axlarna och en liten mun. Men den leder inte till något gripande. Utredningen fortsätter, år efter år, utan framsteg. 2018, 13 år efter mordet, görs ett nytt försök där polisen tar fram en fantombild med en annan teknik.
Och det är ju en fantombild som är framtagen utifrån DNA-profil. Vi har ju hittat DNA-spår på flera ställen inne på brottsplatsen, inne i butiken, som vi bedömer då komma från den här förövaren som ju är en kvinna då i så fall.
Den här tekniken gör dels att polisen får en tydligare fantombild. Bilden visar en kvinna med mörkt hår och en ganska bred mun och en rund näsa. Metoden leder inte bara till att det går att få fram en ny bild.
Och förutom att man får ett foto, eller vad man ska säga, så får man ju ändå dessutom uppgifter om härkomst, lite hårfärg och ögonfärg och lite sådana grejer, ursprung.
Den nya fantombilden ger mängder med tips.
Det är ju mycket, vill jag påstå, personer som ju har sett eller har någon sån här, tycker man, väl liknande kvinna i sin bekantskapskrets eller man känner till som är udda. Det är väl inte så mycket konkret som kan kopplas till iakttagelse på brottsplatsen vid brottstillfället.
Nej, trots mängder av tips kommer utredningen inte vidare. Ett halvår efter den nya fantombilden berättar polisen att de topsat 50 personer de senaste månaderna, men utan att få någon träff. Sammanlagt har de topsat 700 personer utan framgång. Det står still. Någonstans i världen, kanske i Sverige, kanske rent av fortfarande i Göteborg, fortsätter den kvinnliga mördaren att vara på fri fot. Utredningen drar ut på tiden. Även om mycket görs så blir det inget genombrott, inget avslut. För Birgitta innebär det här bland annat att hon återkommande tänker tillbaka på den där dagen för 17 år sedan när hennes pappa ringde och sa att hon skulle åka hem till föräldrarna omedelbart. Dagen då det stod en kriminalpolis där för att lämna ett besked. Men det var inget som hade hänt med mamma som Birgitta först befarade. Utan det gällde Marie.
Skadad sa hon att hon var. Och då tyckte jag att hon skulle komma dit. Ska vi inte åka till Sahlgrenska? Och då skakade hon bara på huvudet. Och sen såg man ju på pappa att han var ju ledsen.
Polisen sa att Marie hade blivit nedstucken med kniv. Och använde orden bragd om livet.
Jag fattade först inte vad det ordet betydde. Men jag förstod ju sen att hon var död. Och sen, det var bara pappa som var hemma. Så mamma var inte hemma. Och min lilla syster var inte heller hemma. Och sen kom min bror med hans fru då. Och son. Och sen kom mamma hem då med två poliser och blev hämtad på jobbet då. Ja. Och de sa till mig att jag skulle ta hand om. Att jag skulle ta hand om mamma.
Samtidigt med sorgen kom också en ilska. Mycket tydde på att det rört sig om ett rån. Att förövaren lagt beslag på pengarna i butiken och haft det som sitt främsta motiv.
Det var någon som har gått runt och kollat säkert. Så någon knarkare som ska ha snabba pengar. Det var min tanke.
Snart fick familjen information om en i sammanhanget positiv nyhet. DNA hade säkrats från gärningsmannen. Men det var ingen man som Birgitta föreställt sig, utan en kvinna.
Jag tänkte, jättebra, herregud, det är ju bara topps alla som finns. Och särskilt då när de vet att det är en kvinna då. Att man topsar alla. Men ja, man gör ju tydligen inte det då.
Det togs ju också fram en fantombild, bland annat en bild som skickades ut internationellt. Vad fick du för förhoppningar?
Ja, att de skulle kunna få fast den här mycket tidigare. Alltså att det... Ja, att det skulle gå. Men de åren gick ju bara.
Åren gick ju bara. Birgitta berättar att hon slutade hoppas.
Ja, det gör man ju till slut. Men tänker jag att hon är ju säkert död. Faktiskt. Att hon har tagit självmord eller dött på något annat. Överdos eller ja, något sånt.
Sen i vintras, i februari, efter drygt 17 år, hände något. Då ringde en man från polisen upp med ett besked gällande utredningen. Ett besked som var svårt att ta in. Det var ett kort samtal.
Och så, sen så la vi på. Och sen ringde jag min bror. Och då ringde han själv upp till honom. Och så ringde han tillbaka igen. Och då sa han att innan det kommer ut i tidningen så ska vi få prata med polisen innan. Men det blev aldrig så. Det blev ju som att dagen efter så bara kom allting. Bara tidningar bara välde ut. Överallt.
Allt börjar på IKEA i slutet av november 2022. Ett litet sällskap står i självskanningen, en kvinna, en man och ett barn. Kvinnan står och blippar varor. Hon har mycket fyndvaror och en stor garderob. När de betalat och börjar gå ut ur butiken tycker en anställd att något känns konstigt. Hon misstänker att kvinnan inte betalat för garderoben. Den IKEA-anställde tvekar först och vill inte konfrontera henne vid kassorna eftersom det kan bli fel. Så hon tittar på kvittot och ser att garderoben saknas. Utanför entrén hittar de kvinnan som precis tappat en fyndartikel. De ber henne visa kvitto, vilket hon inte har. Men när de jämför varorna mot hennes kontoutdrag ser de att det inte stämmer. Hon tas av jouren på IKEA som ringer polis. Det skulle kunna vara det hela. Men under utredningens gång tar förundersökningsledaren ett beslut om att kvinnan ska topsas. Det sker i slutet av januari. Anders Eriksson, chef för Kalla fallgruppen i väst, berättar vad som händer sen.
Den här DNA-profilen som vi ju bedömer kommer från den här förövaren som ju har visat sig i så fall en kvinna. Den ligger ju i spårregistret hos NFC och och snurrar så att säga, för att vi vill ju ha en match, och det finns ju ingen match. Men den 3 februari vill jag minnas att det var på fredagen där, då får man ju in en träff då.
Det är alltså en match. DNA:t från kvinnan som stulit garderoben på IKEA överensstämmer med DNA:t som hittades på mordplatsen mer än 17 år tidigare.
Så det betyder ju att en profil som kan överensstämma med det här har lagts in i DNA-registret. Så då får vi information om det på fredag eftermiddag, fredag kväll där.
Beskedet leder till ett febrilt arbete i utredningsgruppen under helgen. Efter 17 år har de ett konkret spår.
Det blir ett väldigt intensivt utredningsarbete, för då får vi ju identitet på den här kvinnan. Åklagaren som ju förundersökningsledare informeras ju såklart direkt.
Men utredningen ska ta en ny vändning nästan omedelbart.
Sen kommer vi ju fram till att det här brottet är ju preskriberat med anledning av den här kvinnans ålder vid tiden för brottet.
Det tar stopp. Efter 17 års jakt hade utredningen till slut en huvudmisstänkt. En kvinna. Men samtidigt som en dörr öppnades stängdes en annan. Eftersom den misstänkta kvinnan bara var 17 år vid tiden för brottet gick det inte att gå vidare. Brottet var preskriberat. Vanligtvis finns det inte någon preskriptionstid för mord, men det finns undantag. Om gärningspersonen är under 18 år när brottet begås är preskriptionstiden 15 år. En tid som nu alltså passerat med några års marginal. Hade kvinnan hittats tidigare hade det hela kanske kunnat sluta annorlunda.
Nu är ju inte kvinnan dömd, då kommer ju aldrig få möjlighet att så att säga hanteras i domstol. Men utifrån det så hade det här preskriberats 2020, den 13 oktober.
Efter 17 år hade polisen en träff. De hade en huvudmisstänkt. Men på grund av den misstänkta kvinnans ålder vid brottstillfället var fallet plötsligt preskriberat.
Hallå?
Det här är Ulrika Åberg. Hon är den åklagare som blev ansvarig för utredningen mot slutet när det tillkom en misstänkt i ärendet. Det var hon som fick fatta det formella beslutet att lägga ner förundersökningen. Ett beslut som också föranlett en mängd frågor. En av dem handlar om huruvida en topsning kunde ha gjorts tidigare, innan mordet hunnit bli preskriberat. En så kallad registertopsning får göras när det handlar om brott där det finns fängelse i straffskalan. Och det räcker med den lägre misstankegraden, skäligen misstänkt. Syftet är då att undersöka om den misstänkte finns med i registret över tidigare ouppklarade brott. Beslut om registertopsning fattas av åklagare. I det här fallet blev kvinnan som avsatt sitt DNA i sturkällaren misstänkt för misshandel av sina barn i oktober 2018. Ett ärende som senare lades ner på grund av bevisproblem visar handlingar som vi tagit del av. Det handlade alltså om misstanke om ett brott som kan ge fängelse. Men topsning skedde aldrig. Och det här var alltså 2 år innan mordet blivit preskriberat. Hur kunde det bli så här? Till viss del kan det bero på hur dagens bestämmelser ser ut. Vi hör åklagaren Ulrika Åberg.
Jag har ingen, i och med att jag inte vet hur situationen var eller om det ens var en sådan situation, så har jag liksom ingen synpunkt på det. Det finns ju en möjlighet för oss att, och då ska man komma ihåg att det är en möjlighet, det är liksom inte ett skakrav där, utan om vissa förutsättningar är uppfyllda så kan man göra en sån här registertopsning då. Och återigen, hade en sån gjort så hade vi fått in det när det inte var preskriberat, så hade vi kunnat kommit vidare i utredningen.
Behöver reglerna om registertopsning ändras?
Jag vet inte riktigt hur man ska se på det där, utan det är ju ett tvångsmedel så att säga, så när förutsättningarna finns för att göra det Då är det ju bra att man gör det så att säga. Och jag vet inte om det ska, om man tänker sig spekulera kring att i våra system ska inte kunna gå vidare i ett ärende om man inte kan svara på om personen i fråga är topsad eller liknande liksom. Att man på något sätt styr upp det på det viset. Jag kan inte riktigt bedöma hur man skulle kunna komma runt det liksom.
Kvinnan var alltså under 18 år vid tiden för mordet. Och i sådana fall är preskriptionstiden 15 år. Hur ser åklagaren Ulrika Åberg på det?
Alltså, när man tittar i backspegeln så känns ju det här helt orimligt. Alltså det här är ett av de allvarligaste brotten man kan tänka sig. Och för mig blir det konstigt att det inte då skulle vara samma regler som för vuxna till exempel. Det vill säga att det inte är någon preskription alls. Eller i vart fall att det är längre preskriptionstid.
Åklagaren menar att brottsligheten har utvecklats på ett sätt som kan motivera att reglerna ändras.
Och om man tänker på det som sker nu i samhället i stort med ganska många, vad det verkar i alla fall, unga förövare. Och så har man det i ena vågskålen och i andra vågskålen att det liksom kommer, tekniken blir bättre och vi kan göra fler utredningsåtgärder, så det blir väldigt konstigt om det inte då skulle vara möjligt att driva de här utredningarna till mål helt enkelt, om det är som så att vi får träff på en person. Så jag tycker att det är orimligt att det är på det här sättet, och jag tycker faktiskt att man borde i första hand behandla dem som, eller ha ett regelverk som medger att vi får utreda de här brotten, sen får man beakta helt enkelt i påföljdsbestämningen att det är en ung person.
Det har gått snart ett halvår sedan åklagaren Ulrika Åberg fick fatta beslutet om nedläggning av ett av de allra mest uppmärksammade mordfallen i Sverige på senare år. Men tankarna på ärendet lever kvar.
Ja, det har ju som sagt lagt sig lite grann, men fortfarande så är det ju så fruktansvärt att inte kunna, i förhållande till familjen och anhöriga, att inte kunna få det här som det ser ut med den information vi har i ärendet, att kunna få det här prövat i domstolen. Det är liksom skaver ordentligt. Också i förhållande till den här personen då, som den här kvinnan som har på många olika sätt blivit uthängd, att hon inte får en möjlighet att få sin sak prövad eller berätta sin historia liksom. Men framförallt i förhållande till familjen så skaver det rejält att jag inte hade möjligheten att få det här prövat.
Huruvida det kommer en lagändring som förhindrar att något liknande kan ske igen, det återstår att se. Sen tidigare finns ett utredningsförslag om att förlänga preskriptionstiden från 15 till 25 år för minderåriga som misstänks ha begått mord. Det förslaget är ute på remiss, och justitieminister Gunnar Strömmer sa i våras till SVT att han vill se en ändring av lagen.
På ett allmänt plan så förstår jag naturligtvis att anhöriga kan uppleva att det är väldigt stötande om det är så att polisen ändå på goda grunder tror sig veta vem som är mördare men inte kan göra någonting åt det. Jag förstår också att allmänheten, medborgarna, kan uppfatta att det är stötande. Nu vill vi ändra på det. Det finns en utredning sedan tidigare som inte har blivit genomförd som handlar om att höja preskriptionsåldern till att börja med från 15 till 25 år. Då tar vi ett praktiskt steg baserat på ett förslag som redan är färdigutrett.
I arbetet med det här avsnittet har vi upprepade gånger sökt Gunnar Strömmer för en kommentar för att se hur det går med lagändringen, men utan framgång. Det här avsnittet spelar vi in under sommaren 2023. Förundersökningen gällande mordet på Marie Johansson är nedlagd. Det finns inget som tyder på att det beslutet kan komma att ändras. Vi har även sökt den utpekade kvinnan för att höra om hon har något att säga om det som har hänt. Hon har inte återkommit. Birgitta Borén, Maries syster, är både arg och ledsen. Hennes syster blir mördad men den misstänkte mördaren får aldrig utredas ordentligt. Birgitta säger att hon är besviken på myndigheterna.
Jag kan tycka att de har agerat väldigt dåligt med tanke på att hon hade kunnat bli straffad för 3 eller 5 år sedan, jag kommer inte ihåg exakt nu, men 2018 skulle det varit ett brott, misshandel, som kan leda till fängelse, men åklagaren släpper henne. Säkert för att hon inte orkar ta ett arbete. Hade de topsat henne där så hade hon inte kunnat säga nej liksom. Att jag inte har gjort det, för det finns DNA och det går inte, DNA kan man ju inte fuska med.
Maries misstänkta mördare kunde alltså ha topsats innan mordet blivit preskriberat. Men det skedde inte.
Ja, det är förfärligt. Det är ju... Jag kan ju finna inga ord för det liksom. Det är... Ja, det är ett stort arbetsfel eller vad man nu ska säga att det är.
Birgitta menar att det borde vara ett krav och inte bara en möjlighet att topsa alla som blir misstänkta för brott som kan ge fängelse. Hon anser också att preskriptionsreglerna behöver ändras. Hon tycker att regeringen bör agera skyndsamt.
Lagen behöver verkligen ändras. Man kan inte ha en lag som folk kan gå fria liksom när man gör, jag menar, när man gör något sånt hemskt, ta död på en annan människa. Oavsett ålder så får de stå för det de gör liksom. De kan inte ens ungdomsfängelse, de får ju ha riktigt fängelsestraff. De får ju stå för sina handlingar. Och så den lagen måste bort. Det man fick veta då att hon åkte ju dit, gjorde toppningen och följde med och allting. Och så gjorde hon detta och sen så visade det sig då att det stämde överens. De hämtade in henne igen. De gick in i hennes lägenhet och sen kanske en halvtimme senare ringer åklagaren och säger att ni får lägga ner. De får inte ens prata med henne och det är helt sjukt. Ja. Men det finns inga ord för det.
Det är svårt att beskriva känslorna när Maries misstänkta mördare äntligen hittats efter alla år, men nu går fri.
Ja, vad blir man? Man blir rasande. Och ledsen. Ja, men som jag sa till åklagaren, vad skulle jag göra om jag träffar henne? Vad skulle jag göra då? Alltså, vad skulle hon göra? Hon kanske gör något mot mig. Det vet man aldrig. Eller tvärtom. Alltså, jag skulle säkert inte göra någonting, men jag menar... Ja. Det är förfärligt. Det går inte ens att beskriva.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio och Sveriges Television. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.